Idag blir det rapport från ledaren i AI-racet. Fler småspara favoriter som rusar och en börs som inte visar några tecken på svaghet trots den höga inflationen. Vad ska vi prata mer om idag, Kalle?
Ja, men det blir även fokus på, vi får veckans trade från Eke Lundin som har tittat närmare på storbolagsindex på hemmaplan här. Och sen blir det lite Embracer, lite Storskogen, Bitcoin, allt möjligt. Och sen så rundar vi av med veckans aktiecase.
Mycket bra saker på agendan idag. Tar vi och kör igång. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 20 februari, så att ni vet vad vi vet. Vi har fått in en trade från proffset Eka Lundin som vi ska titta lite närmare på. Den här veckan är det ju OMXS30, alltså det svenska storbolagsindex som han vill handla. Vad är det han vill göra och vad är det han ser där?
Ja, men vi kan ju börja med att konstatera att vi är ju nära all time high nu, även på OMXS30. Vi har ju sett lite rekordnivåer överallt i världen, men svenska börserna har varit lite seg. Men nu närmar vi oss de här pandemitopparna och han ser väl någonstans att det finns en underliggande styrka där. Investerare generellt är ganska optimistiska där ute och att får vi några sättningar nu, några kanske kortsiktigare liksom, nedåtrekyler, så tycker han att man kanske kan... Ja, men våga köpa OMX.
Ja, men precis. Han är väl lite allmänt positiv inställd och ser den här trenden som ändå är uppåt. Om vi tittar på grafen här, ja, så har ju han markerat ut några områden som han tycker är intressanta rent tekniskt.
Ja, då har vi då tydligt då... Jag har skrivit om det också i mitt morgonbrev, hur index har rört sig mellan 2400 och 2300 lite grann nu på slutet. Så att vi har handlats inom det här sidledes handelsintervallet, vad man ska säga. Men nu har vi liksom varit och nosat lite ovanför, vi handlas ovanför i talande stund och så får vi se lite grann om man orkar och samla kraft och ta sig över. Men han menar då på att om vi tittar lite grann i det här intervallet, 2370, 2330 och kanske även neråt mot 2300, tycker han kan vara en bra entry rent kortsiktigt då.
Och han nämner ju också det att delvis kan ju den här positiva trenden bero på att många vill finnas där inför utdelningarna också, eller hur?
Det brukar ju finnas ett sånt säsongsmönster att man gärna vill positionera sig och kanske då ta del av de här, och i årets fall väldigt höga utdelningar som vi har fått från bolagen. Men du var inne på det här med säsongsmönster och det har vi också. Hur mycket vikt man ska lägga vid det låter jag vara osäkt, men det kan alltid vara kul att se att exempelvis då amerikanska S&P 500, så ser vi att andra halvan av februari brukar vara rätt svag. Det gulmarkerat i det här fallet. Sen tog jag OMXS30 och så har man tagit 10-årssnitt på den och så kan man se vart vi befinner oss just nu och hur börsen har gått då i snitt de senaste 10 åren. Då ser vi att vi har en ganska svag månad framför oss då. Men återigen, det kan ju variera också väldigt mycket år till år. Vanligtvis brukar januari vara starkt, det fick vi inte i det här fallet. Så
att, spännande att vi ändå ser den styrkan i svenska storbolagsindex då, och många andra index kan nämnas också.
Ja, men verkligen.
Det borde kanske lite mer se ut som på grafen här. Men man kan väl sammanfatta hela Ekas trade till att han är ganska positiv och han vill handla på de här små kortsiktiga rekylerna helt enkelt.
Ja.
Och det för oss vidare till nästa punkt. Jag skulle verkligen vilja tipsa om att man ska läsa IGs morgonbrev. Och det är ju du som skriver det, Kalle.
Ja, det är det ju.
Men jag tycker det är en helt utmärkt sammanfattning där man får allting från börsens värld, det kan handla om krypto, råvaror, lite allt som allt det viktigaste sammanfattat. Så att det spar mig väldigt mycket tid i alla fall.
Ja, vad bra. Ja. Kul att höra. Ja. Nej, men, och det kan man ju såklart signa upp sig på. Och det är bara googla IG morgonrapport.
Ja, men det är gratis för tusan. Det är en no-brainer om man är det minsta intresserad av börsen. Vi börjar med att prata om den senaste tidens inflationssiffror, för vi befinner oss i ett väldigt intressant läge just nu. Vi fick ju siffror från den amerikanska arbetsmarknaden för 2 veckor sedan. De här var ju lite hetare än man hade väntat sig. Det hade blivit lite för många nya jobb kanske, och det är ju såklart inflatoriskt. Sen fick vi mycket riktigt en ganska hög inflationssiffra från USA. Och igår också en från Sverige som var lite högre än man hade väntat sig i alla fall. Ändå ser vi ju hur börserna, index och bolagen bara drar. Och min fråga till dig då, Kalle, är ju så här. Ja, men har de här blivit lite frikopplade från varandra? Är inte makrodatan lika viktig längre? Eller vad är det som händer?
Ja, men makrodatan i sig är nog fortsatt viktig, men det känns som att det är, som du är inne på, det har skett lite av ett skifte där. Om vi tittar tillbaka 2 år sedan vi gick in i den här räntehöjningscykeln, så har det varit så att när räntor går upp, då går börsen ner och vice versa. Men nu på slutet, alltså om vi bara tänker slutet på 2023, då gick ju räntorna ganska kraftigt neråt. Börsen fick extremt mycket bränsle av det. Fed kommunicerade ganska duvaktigt. Marknaden trodde på 6 räntesänkningar 2024. Fed sa nej, men det blir 3, men marknaden sa 6. Men nu har de här liksom närmat sig. Fed ligger kvar på 3 räntesänkningar, men marknaden liksom i takt med då, som du är inne på, bättre makrodata hela tiden, så har den här förväntansbilden justerats ner. Och ja, då kunde man ju tänka att ja, men då kanske börsen ska bli lite skraj liksom, för att vi gärna vill se, är det någonting som har bäring på börsen så är det ju räntan.
Man tycker men, det. Ja. Man blickar framåt och borde bli lite skrämd. Sen ska vi säga det att de här svenska siffrorna för inflation som kom igår då kanske inte var någon jättestor dramatik. Räknar man bort energi så ja, men var väl ungefär enligt estimat.
Ja, exakt, för det var lite baseffekter och januarieffekter, kallt januari som spelade in där. Men om vi går tillbaka till då räntan och börsen, så har jag en graf på det här. Egentligen bara man kan se den röda linjen är ju då ett globalindex och hur den då... Från i höstas gick ju väldigt, väldigt starkt. Räntan gick ner, har vi här, den blåa linjen. Men här någonstans så börjar ju räntan ticka upp och ganska kraftigt. Då hade man kunnat tänka sig att här någonstans så kanske börsen skulle börja falla igen. Men det har den inte gjort. Och det kanske då är ett tecken på just, som du är inne på, relationen mellan tillväxt, inflation och räntor. Att den har liksom, den har förändrats lite grann och att marknadsräntor och börsen, de går plötsligt åt samma håll. Och det handlar ju om att man tänker att ekonomin kommer inte gå in i någon hårdlandning. Ekonomin kanske nu till och med vänder upp. Ska vi liksom lämna den här lågkonjunkturen vi har haft nu och så ska det se bättre ut helt plötsligt. Och då kanske man är okej med lite högre räntor.
Sen tror jag att det är lite önsketänkande också, att man vill att det här ska gå ganska snabbt och att det ska bli mjuklandning.
Absolut.
Nej, man är liksom på något sätt prisar in det scenariot. Ja. Men om man ska sammanfatta, vad skulle du säga? Lever hoppet fortfarande om en första räntesänkning under första halvåret här i Sverige?
Ja, men det är, alltså, konsensus tror ju räntesänkning någonstans maj-juni, både vad gäller Fed, Riksbanken och ECB. Så de ligger där allihopa just nu. Och om man då ska prata om börsen, ska den orka fortsätta, så tror jag att den kan göra det om vi fortsätter faktiskt att få makro som ändå visar på liksom ett underliggande stöd i ekonomin till bolagen. Så får vi se lite grann. Det viktigaste är väl vad inflationen tar vägen. Så det ska bli intressant. En till graf på samma tema. När räntan stiger så brukar värderingarna komma ner. Och det har jag också en graf på då. Det har i förväg har jag liksom boxat in de här tillfällena när räntan har stigit väldigt mycket, samtidigt som man då ser hur aktiekursen eller då värderingen har kommit ner. Och precis som vi pratade om på förra grafen, så den här är ju lite längre då, den här grafen, den är väl ja, men typ 2 år. Så ser vi att just nu så befinner sig ett läge när räntorna kommer upp, men börserna fortsätter upp också. Så att, och värderingarna då. Såklart mycket big tech, vi kommer in på Nvidia sen. De har ju bidragit lite till att sätta den här relationen i spel, kan man ju också argumentera för. För tittar du under huven på index så kanske inte ser jättebra ut på alla håll. Men här har gått starkt, så det är lite frågan då, är det nya tider helt enkelt?
Ja, och jag tänkte att vi ska skifta lite fokus till bolag. Vi har ju nästa småspararfavorit som har rusat, Fortnox, som ju gör mjukvara till redovisningssystem till exempel.
Just det.
Rapporterade ju urstarkt, man slog förväntningarna på alla punkter. Så att det var väl en ganska befogad rusning det här, var 20% tror jag att det var.
Ja, exakt, och det där är ju då, för att skvallra lite, det blir veckans case det här.
Ja.
Så vi snackar inte mer om Fortnox nu. Så vi snackar om några sorgbarn istället. Embracer och Storskogen,
ja,
tänkte jag. Som också kommer med rapporter. De var inte upp 20%.
Nej, det här är ju så här. De här två, de har inte jättemycket gemensamt. Men en sak som de faktiskt har gemensamt, det är ju att de är sådana här serieförvärvare.
Ja.
Deras affärsmodell bygger helt enkelt på att de köper på sig nya bolag och att de växer på det viset. Och någonting säger mig att det var lättare att ha den typen av bolag för 3-4 år sedan när pengar typ var gratis. Men nu är det ju inte det. Nu är det jättedyrt att låna pengar och det säger sig självt att man blir ganska skuldsatt om man ska kunna köpa bolag.
Ja, men exakt. Och marknadens fokus har också skiftat lite grann vad man vill se. Och vi har en graf på Embracer och Storskogens aktiekurser bara för att då tydligt illustrera det du säger. Att det var ju lite roligare förut när marknaden, de ville ju se tillväxt och de sket lite grann i hur det skedde. Och som sagt, räntorna var på noll. Förvärvskalkylerna, de såg ganska aptitliga ut. Men det har ju tydligt skett en förändring här och de här bolagen har
festen är slut, kan man väl säga.
Ja, men det kan man ju verkligen säga. Och Om vi ska fokusera lite grann på Embracer så var ju deras rapport var väl ändå helt okej. Okay, men där man, då inte, man har ju satt upp ett så här mål att man skulle få ner sin skuldsättning. Och det målet var man tvungen att dra tillbaka lite grann. Man kommer inte klara att ha en nettoskuld på 8 miljarder. Vi har en graf på det här. Den ligger ungefär på det dubbla nu. Och det där är väl dilemmat just nu i Embracers fall. Lite så här förtroende för ledningen naggat i kanten. Man har bommat många, liksom, man har lovat mycket genom åren, men man har inte riktigt kunnat infria det. Och hur ska man då få ner den här skuldsättningen? Behöver man avyttra tillgångar? Mm. Vilka tillgångar avyttrar man då? Ska man avyttra tillgångar som genererar organisk tillväxt, vilket vi gärna vill se ett sånt här klimat, och vi vill se hellre kassaflöden och organisk tillväxt än att man ser liksom högre förvärvsaktivitet och drar på sig ännu högre skulder i ett klimat med högre räntor.
Ja. Så att, mm. Men kommer du ihåg det på den tiden när folk satt på Flight Radar och kollade vart Lars Wingefors vd skulle flyga till olika länder?
Det var det enda folk pratade om.
Ja, vad han skulle förvärva härnäst. Nu känns det som att jag kan inte tänka mig att den trafiken är så stor längre. Jag tror inte Flight Radar kommer att överbelasta servrarna på folk som följer hans. Snarare kanske att så här, vart flyger han för att sälja av någonting nu?
Ja, men precis.
Mer så.
Exakt. Och där, som om man nämner, är kvar flygplanet.
Det, ja, det hoppas det för hans skull. Men där är det ju faktiskt väldigt intressant hur man ska bli av med det här skuldberget. Att, ja, men det kan ju handla om att faktiskt göra sig av med bolag som man äger. Mm. Det har varit mycket snack om Gearbox till exempel. Okay. Som är en, det är lite av ett guldägg i deras portfölj. Det är ett, ja, men de har ligger bakom massa stora spelserier, Borderlands till exempel. Men annars tror jag att det är väl inte så bra klimat att sälja de här bolagen heller.
Exakt, så det är väl en avvägning då. Ska man sälja, som du var inne på, guldäggen som kanske generar hög tillväxt och du får högre multiplar när du säljer dem? Men, eller ska du då ta de som kanske inte går så bra, som kanske är mer kapitalintensiva, som kräver mer investeringar? Då får du nog sämre betalt för dem också.
Precis.
Svår sits. Men det ska bli väldigt intressant att följa. Det är ju en småspararfavorit som många äger. Många fonder äger den här. Och aktien har ju bara fortsatt att gå ner. Aktien ser billig ut någonstans, men det har ju varit en brutal värdefälla. Faktiskt.
Verkligen. Och det har ju börjat bli dags att lite sådär sammanfatta den rapportperioden som har varit.
Ja.
I och med att den nästan är slut. Och där har ju du gjort en jättefin sammanställning på hur det har gått mot estimaten, eller hur?
Ja, exakt. Jag har tagit hjälp av min bästa kompis på jobbet som heter Refinitiv Icon Analysterminal.
Det låter som en kul kille.
Ja, han är faktiskt jävligt kul. Ska berätta för dig. För han kan bland annat ta fram sånt här.
Ja.
Kanske en hon. Men då ser vi i alla fall de som har bommat förväntningarna mest. Och för det första tycker jag att man ska vara ganska tydlig med det här. Vi ser ju då utfall versus konsensus på vinsten. Det är det första stapeln. Och sen så har vi då hur man har, analytikerna har justerat sina förväntningar för nästa kvartal. Och sen ser vi då också den tredje stapeln, eller tredje kolumnen, hur aktien har rört sig då dagen när rapporten kom och dagen efter. Och då ser man ju att det finns ju ingen liksom tydligt samband, att bara för att man missar förväntansbilden för det kvartalet så behöver aktien gå dåligt.
Nej, vi har ju några extremer.
Så enkelt är det ju tyvärr
sällan.
Nej, exakt. Och det är alltid intressant om man tittar på Dagens Industri, deras morgonrapportsvep, när de ska gissa rapportreaktioner, när de ser en rapport innan öppning. Det är ju ganska svårt.
Det är ett otacksamt jobb.
Ja, men det är faktiskt ett väldigt otacksamt jobb. Men vi kan ju bara stanna upp vid några bolag här. Så typ Billerud exempelvis missar på 500%. Det kan ju ofta handla om kanske att man pratar om avskrivningar, nedskrivningar, omvärderingar av olika tillgångar, som gör att man liksom bommar så pass grovt. För jag tror man missade på överstraden vad gäller omsättning med 10-20%.
Ja, aktien får ju ingen jätte...
Nej, och aktien var till och med upp. Ja, exakt. Så det kan ju vara, då kan det ju vara guidance från bolaget exempelvis, eller att man gör någonting annat. Så man ska inte läsa in för mycket i det här. Men det är i alla fall intressant för den som kanske äger något av de här bolagen. Och se lite grann hur de har rört sig, hur analytikerna tror om framtiden. Och så har vi de som gick bäst då.
Andra sidan av spektrat.
Ja, exakt. Och då ser vi ju samma sak här. Kursreaktionen på 2 dagar, det är väldigt få blåa rutor vi ser. Så det är ganska många som har kommit ner trots att man har slagit förväntansbilden för det här kvartalet. Men vi vet ju att marknaden är framåtblickande. Men det är ganska mycket fastighetsaktier här, får man ändå lov att säga. Skanska högt i topp där. Sinch,
ja,
en annan.
Sinch var väl upp som en sol, ner som en pannkaka. Som man brukar säga, upp 10% och sen ner lika mycket dagen efter.
Det
ungefär.
Det är ju alltid så. Det är den,
men det är man
nog
van
vid mest.
Ja, om man äger Sinch. Den typen av volatilitet.
Men sen, du,
jag tänkte så här, att vi ska ju inte bara vara tillbakablickande och kolla på bolag som har rapporterat, utan vi ska också blicka lite framåt i det här avsnittet. Mm. Och då tänkte jag att en av veckans största händelser är väl ändå Nvidias rapport.
Ja.
Den är ju viktig av många anledningar, men inte minst för att Nvidia på något sätt bär den gulaste ledartröjan i det här AI-racet som pågår. Mm. Den väger otroligt tungt i index. Jag tror att det bara är Microsoft och Apple som är större just nu. Ja. Så att den kommer ju dra med sig väldigt mycket annat, den här rapporten, oavsett hur den går. Som sagt, vi har ju inte sett den, men förväntningarna är väl otroligt höga.
Ja, nej men det är de ju verkligen. Och om man tittar den aktiekursen, vi kan ta den först, så har jag skrivit här Nvidia spårar ur. Och det har den gjort om man ser till kursgrafen. Alltså, de har lagt på sig Tesla i börsvärde på 2 månader. Aktien värderas mer än alla Hongkong-aktier tillsammans. Man har ju sprungit ifrån sitt 200-dagars glidande medelvärde by far. Så det är klart att den är stretchad, men det är ju inget snack om att efterfrågan ute är skyhög.
Ja, men det är den. Det är ju rätt fantastiskt hur Nvidia har lyckats rida på så många olika vågor. Ja. Man började ju 1993 var det faktiskt. Då började man ju göra grafikkort, för då insåg man det att det behövs dedikerade grafikkort för att driva de typerna av lite mer avancerade grafiska processer som fanns då.
Och det här vet ju du för att du höll på mycket med datorer förut.
Ja, jag har byggt en dator och lite sådär. Mm. Jag är före detta, eller fortfarande nörd skulle jag säga. Mm. Men sen så fortsatte man utveckla det här. Sen gick man ju på den här krypto Håsen, för att då behöver man ju den typen av grafikkort för att mina eller helt enkelt utvinna nya bitcoin. Mm. Och sen nu, den ultimata AI-håsen. Och där gör ju Nvidia det som lite är hackarna och spadarna kan man säga i den guldruschen. Ja. Du behöver grafikkort helt enkelt för att driva de här processerna framåt.
Ja. Och nej, men som sagt, det är rapport då imorgon, onsdag. Och som du var inne på, förväntningarna är jättehögt ställda. Värderingen är uppskruvade. Men såklart, vi förväntar oss ju väldigt starka siffror. Men det kanske är årets viktigaste rapport. Mycket av liksom positiva börssentimentet har ju faktiskt drivits på i mångt och mycket av bolag som typ Nvidia, Big Tech. De väger väldigt mycket index. Jag hade en graf på det här där man ser att de 5 största aktierna på S&P, nu väger de 25% av hela index. Så 5 aktier av 500, de väger 25%. Så att det gäller ju att de fortsätter att leverera. Så att många kommer sitta och titta på den här rapporten. Fram med popcornen, de som inte äger aktien eller de som vill trada. De kommer inte ha tid att äta popcorn, för det kommer förmodligen svänga ganska mycket, tror jag.
Och från Nvidia är ju steget till kryptovaluta och bitcoin inte särskilt långt som sagt var. Bitcoin har ju gått väldigt bra den senaste tiden och har ju gått över den här 50 000 dollars nivån. Mm. Det är väl dels drivet av att det har kommit in lite i värmen, kryptovalutan. Att man har kunnat börja handla mer med såna här börshandlade fonder i USA. Men också att den här halveringen snart kommer. Och vad innebär halveringen, Kalle?
Ja, nu är inte jag någon kryptoexpert, men det handlar väl om att man fick begränsa utbudssidan lite grann. Har du någon bättre förklaring?
Ja, men jag tror det är så här. Var fjärde år så halverar man takten med vilken nya bitcoin skapas. Ja, alltså de här du sitter med Nvidia-grafikkorten för att liksom anrika. Mm. Och det, du kan ju utbud och efterfrågan. Då minskar ju utbudet lite grann. Så att, det är väl det folk tänker att så här, om det kommer driva upp priset på varje bitcoin.
För det har du gjort historiskt. Varje gång vi har sett en halvering så har ju då i krypto och kanske då i synnerhet bitcoin gått väldigt bra. Så att kryptobulsen tror på en ny all time high. Det är 30% upp dit om vi tittar på grafen. Det är också en enorm uppryckning vi har sett. Alltså det har ju gått extremt bra senaste året. Och korrelationen med börsen är ju lite grann tillbaka. Ja. Så att i takt med att det är ju liksom ett mått på riskaptit, om inte annat kanske man kan se det som. Och som du säger då, Bitcoin ETF:er blir mer accepterat där ute.
Det är Fortnox vi ska prata vidare om i veckans case. Kalle, vi blickar ju ibland mot USA och är lite avundsjuka på att de har så mycket framgångsrika och häftiga techbolag där. Mm. Men här har vi faktiskt ett svenskt sånt.
Ja, nej, men så är det verkligen. Om du tittar på OMXS30, hur mycket tech har vi där? Det är inte mycket. Det är skruvar och muttrar och banker typ. I alla fall 50% av index är just det. Men det kanske att Fortnox hamnar där en vacker dag. Ja. I alla fall om de fortsätter att leverera som de gör just nu.
Ja, det har ju gått otroligt bra. Och man kan ju säga det som lite bakgrund här om man inte känner till Fortnox. De gör ju mjukvara för bokföring och redovisning och den typen av tjänster. Och det kanske inte låter så där jättespännande på pappret.
Nej.
Men som du säger, de har ju en skalbar affärsmodell och det har ju gått helt otroligt bra sedan de här kom in på börsen.
Ja, men verkligen. Alltså man har ju liksom gjort någon typ av övergång från det traditionella bokföringssystem till mer plattformsbaserade IT-lösningar, kallar de det själva. Man vill bli lite av en one-stop-shop för ett litet bolag exempelvis som behöver hjälp med alla möjliga saker. Och det här är ju så som du säger, det är en skalbar affärsmodell, det är höga bruttomarginaler, det är abonnemangsintäkter, mjukvara, ett så kallat SaaS-bolag heter det annars, software as a
service. Som man pratade väldigt mycket om för några år sedan.
Exakt.
Inte riktigt lika mycket nu, men det brukar ju, går det bra så är det ju en bra affärsmodell att ha.
Ja, men just om du har höga marginaler och liksom de här återkommande intäkterna, det är ju en väldigt trevlig affärsmodell om du lyckas växa organiskt, eller via förvärv för den delen, som Fortnox har gjort. Det blir en väldigt trevlig kombo och man växer ju vinsterna väldigt, väldigt kraftigt. Och jag har en graf bara, jag tog kvartalsdata här sen, ja, det är 10 år tillbaka. Vi behöver ju verkligen inte gå in på varje siffra i detalj, men bara för att se trenden då. Den blåa staplarna är ju då omsättningen i bolaget, ganska trevlig trend, och just hur marginalerna har följt med på ett fantastiskt sätt. Man har rörelsemarginaler på 40%.
Det där ser ju väldigt fint ut, men jag tror att vi också måste nämna elefanten i rummet, som ju är värderingen. Ja. För smakar det så kostar det, brukar man säga, va?
Ja, exakt. Och vad säger man mer? Man säger buy once, cry once.
Just det.
Kan man också säga, när man ska köpa en dyr aktie. Och så har ju verkligen varit fallet i Fortnox fall, men det är klart att aktien var ju ganska nedtryckt. Gick från 75 spänn till 40 nästan på kort tid. Och då var det var från förra rapporten, då hade man lite sämre organisk tillväxt än väntat. Fortfarande 25%. Men marknaden blev lite så här, okej, är tillväxtresan över nu? Och det är som vanligt när man värderas upp och höga multiplar, det är höga förväntningar på framtiden. Bommar man förväntningen lite grann då kan man bli ganska hårt straffad. Och så högre räntor, det brukar då innebära, som vi pratade om förut, pressade värderingar. Men det här bolaget har ju verkligen levererat rent operationellt. Man har växt, fortsatt att växa vinsterna hela tiden och... Här står ju att snittmultipeln för Fortnox, alltså P-talet, om vi tittar framåtblickande. Alltså så här, analytikerna har ju sina förväntningar, så här mycket ska vinsten växa kommande året. Och då kan man då sätta en multipel på det. Då ser vi att det är P-70.
Det är högt.
Ja, det är väldigt högt. Om vi tänker vissa bolag kanske handlas till 10 gånger årsvinsten. Här har vi 70 och då är det ändå snitt, den var uppe på över 100 förut. Så att jag ska absolut inte säga att det är billigt just nu, men det är ju en vinstmaskin utan guds like. Alltså. Som är, ja, det är väldigt imponerande och rapporten i sig var ju väldigt stark. Så att det ska bli jätteintressant att se just hur aktien ska ta. För nu är tillbaka på all time high. Så vi har ju sett multipel kontraktion, alltså att värderingen har blivit lägre samtidigt som aktiekursen har tagit sig högre. Och det är ju en kombo av att aktien har stigit, men också för att vinsterna har stigit så pass kraftigt och väntas. De väntas fortsätta växa med 20-40% kommande år.
Bara lite sådär kul kuriosa om Fortnox är att de ligger ju verkligen på riktigt ett stenkast ifrån en stor konkurrent som heter Visma hemma i Växjö. Visma försökte en gång för ganska många år sedan att köpa upp Fortnox.
Det är ingen klocka.
För 1,4 miljarder kronor.
Vad är börsvärdet idag?
Jag tror att det är så här 44 miljarder. Ja. Så jag tror att ägarna till Fortnox är nog ganska nöjda över att de inte tog det
erbjudandet. Ja, det är nog ganska
nöjda. Och de ser liksom varandras kontor genom fönstret.
Vad jobbigt.
Ja, lite roligt.
Ja.
Men du, med det har det väl blivit dags för oss att upplysa om att men det är förknippat med lite risk det här också.
Ja, sannoliken. Så ja, vi ska påminna om att all trading är förenad med risk och att allt som har sagts i det här programmet ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och med det ska vi också ta och tacka för den här veckan. Vi är väldigt glada att ni har tittat och vi är tillbaka nästa vecka.